Olivia. Vad det lät. Idag så tänkte jag tala om väckelse. Väckelse, det är ett ord som inte står i Bibeln. Men i alla fall bland oss frikyrkliga så är det ordet väckelse ett känt ord och begrepp. Och inte bara i Sverige utan över hela världen. Väckelse talar man om när det är skaror av människor som kommer till tro på Jesus. Där det är där Gud stadfäster sitt ord genom tecken och under. Och jag vill ha väckelse här. Vad vill du? Det är inte så att Gud liksom ser över jorden och så säger han där tänker jag låta väckelsen komma, eller där tänker jag låta väckelsen komma. Det är inte på det sättet. Man behöver inte övertala Gud om att få väckelse. Väckelse kan vi läsa om i apostlagärningarna. På många ställen, till exempel i fjärde kapitlet av apostlagärningarna. Det var Petrus och Johannes som var på väg upp till templet för att be, och så var det en man som blev botad i Jesu namn. Och han hade varit lam sedan födseln, och nu sprang han omkring och hoppade och lovade och prisade Gud. Och då, det var inte bara liksom att en manifestation, utan då tog de vara på tillfället och predikade så att skaror av människor blev frälsta. Det står till exempel i fjärde kapitlet, och vi kan läsa från början. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och sadducerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Det var alltså efteråt det här miraklet hade skett. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring 5000. Så det var väckelse. Och det som hör ihop med väckelse nästan alltid, eller alltid, jag vet inte, kanske det är till och med alltid, så är det förföljelse. Så att de blir fängslade, och men de är frimodiga och säger att hos ingen annan finns frälsning. Och inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och det var ett motstånd. Vad gjorde de då? Vi kan läsa i 27 versen i fjärde kapitlet. Ja, de var alltså samlade nu efter de har blivit frigivna. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Så det som går som en röd tråd genom alltihopa, det är att man predikade Guds ord. Predikade om att det finns bara en enda väg till himlen. det fanns någonting hos de första kristna som gjorde att Gud kunde bekänna sig till verket. Det fanns en överlåtelse och en hängivenhet, och där de studerade skrifterna, där de bad, där de levde ett helgat liv. Vi kan läsa i nästa kapitel. Så var det alltså, jag vet inte vad anledningen var. Jag tror att Gud visste vad som skulle ske. Det var i alla fall så att de sålde allt de ägde, så gav de det till apostlarna och så delade de ut så att alla hade tillräckligt. Och det var inget krav att alla måste göra så. Och så var det alltså Ananias och Safira, de sålde sin egendom då, och så gav de bara en del utav det till Guds verk. Och liksom det här att de gav sken av att vara fromma, såg Gud så allvarligt på, så att det slutade med att båda två bara föll ner döda. Så att det, i väckelsetider så är det också ett allvar. Vad krävs för att det ska bli väckelse? För Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Gud vill att alla människor. Du och jag träffar varje dag massor av människor som är på väg till helvetet. Berör det dig? Ja, de kan skylla sig själva när de inte följer Jesus. Nej, inte så. Varför predikar de evangelium när vi läser om de apostlärningarna? De predikar evangelium bara för att Gud har kallat oss till att predika evangelium för att rädda så många som möjligt. För Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad. Och Gud älskar det hela världen. Gud älskar alla människor. Och om de inte omvänder sig och tror på Jesus, så går de till helvetet. Jesus varnar i bergspredikan om att det finns många på den dagen som ska säga: ja, men vi har ju varit med dig Jesus, vi har ju predikat i ditt namn. Och så säger Jesus: jag känner er inte. Så det finns ett allvar i för att det ska bli väck. Eller, livet är allvarligt. Alltså, det finns ingenting som är viktigare för mig än att jag får komma till himlen. Det finns inget viktigare för dig än att du får komma till himlen. Och därför så behöver du och jag ha frälsningsvisshet, så vi vet att jag är på väg till himlen. Jag är inte på väg till något annat. Jag är på väg till himlen. Och mina goda vänner som jag har, som inte är frälsta, så är de på väg till helvetet. Och mina ovänner, de är på väg till helvetet. Och som John läste här, att vi ska be för dem och älska dem. Varför? Skriva omkring och vara snälla. Ja, kristna ska vara snälla, visst ska de vara det. Men det är ju alltså, det gäller ju evigheten. Väckelse blir det när Gud hittar några som säger: Jesus, förlåt mig, rena mig, här är jag. Jag vill ge hela mitt liv till dig, jag vill gå, jag vill lyda dig. Jesus, här är jag. För att, Herre, ge mig utav din kärlek, fyll mig med din kärlek till en värld som är på väg att gå under. Och så predikade de frimodigt. Det har varit väckelsetider vid många tillfällen och runt omkring i vår värld. Det var en som hette John Wesley. Det är metodismens grundare. Men han var, han växte upp då i den, vad heter kyrkan i England? Anglikanska kyrkan. Han växte upp i anglikanska kyrkan. Han var en from man, John Wesley. Han studerade, hade en grupp och studerade Bibeln. Han blev präst inom anglikanska kyrkan. Och så åkte han till Amerika som missionär för att predika bland annat för indianerna där borta i. Så han var född 1703 och 1735 så åkte han till Amerika som missionär. Så då var han alltså 32 år gammal. Och där mötte han några som var frälsta. Och så blev han frälst 1738. Han hade varit missionär alltså i 3 år. Och så blev han frälst. Och förstod att han såg hur stor hans synd var och hur stor Guds nåd och vad frälsningen verkligen betydde. Och sedan så blev han alltså, han var ju fortfarande präst, man fick inte predika i kyrkorna efter det. Men han red omkring i hela England och det var skaror av människor som blev frälsta. Man brukar säga att i Frankrike så hade vi den franska revolutionen som var väldigt blodig. I England var det väckelse. Och John Wesley var ett av redskapen där. Han var väldigt förföljd. Det berättas om honom att en gång när han var ute och red och så tänkte han så här: gode Gud, är jag på rätt väg? Jag har inte blivit förföljd någon gång om det var sista veckan. Så han fick syndanöd. Så han hoppade av hästen och böjde knä. Och då kom några förbi och kastade sten på honom. Och så han prisat och lovat Herre för att jag vet att du är med mig. För att det var förföljelse. Vill du ha väckelse, det är ett pris att betala. Det blir motstånd. Om vi går omkring och säger att Jesus älskar dig så kan man människor ta det till sig kanske. Men om man säger du är på väg till helvetet. Jag menar inte att vi liksom det första ska köra det liksom i halsen på människor. Men förstår du att du brinner av kärlek till människorna för att de är på väg att gå evigt förlorade. Och du och jag måste säga sanningen till dem. Ja, men himlen är på riktigt. Det finns en bok som heter så. Helvetet är på riktigt. Och Gud vill inte att någon människa ska, helvetet är till för djävulen och hans änglar egentligen. För Gud har gjort det möjligt så att alla människor kan bli frälsta. Men de måste få höra evangeliet rakt ut, rätt framt. Det blev väckelse genom John Wesley och metodismen. Blev en stark väckelserörelse. Men som det har varit under alla tider med väckelserörelse. Det var en pingstpastor som sa till mig för många år sedan så här: första generationen i en väckelse, de förvärvar frälsningen. Andra generationen ärver frälsningen. Tredje generationen fördärvar frälsningen. Och nu är pingströrelsen inne i tredje generationen, sa han med gråt i rösten. Alltså, och precis så var det. John Wesley, han dog 1791. Eh, 1829 så föddes det en kille, William hette han, och var med i metodistkyrkan, och efter ett möte en söndag så, när han gick hem, så på vägen hem så blev han frälst. Han var 15 år och hette William Booth. Och han började att predika om att människor måste bli frälsta. Och han hade sån nöd för alla dessa som söp och förstörde sina egna liv och sin familjs liv. Så att han predikade inte i kyrkan, inte ens i metodistkyrkan, utan han predikade ute på gatorna och på krogarna. Och vad han blev förföljd. Det var han som bildade Frälsningsarmén. Han och hans fru som då predikade. Och sen, i tråga för allt, så där på krogen så hade de fyllevisor som de sjöng, som alla kunde. Då tog William Booth och satte frälsningssånger till de melodierna. För då kunde ju folk kunde ju de melodierna. Oj vad han fick på pälsen för att han gjorde någonting så fruktansvärt, så vulgärt, va? Nej, det har ju varit så i alla tider. Ett tag var det så att det var synd att spela orgel. Och sen ett tag så var det synd att spela fiol, och trummor var ännu värre. Förstår ni? Det är inte det är frågan om. Väckelse, det är inte fråga om stil. Det är inte fråga om att man gör på något en teknik eller taktik. Alltså, Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. I Amerika så var det en man som hette Charles Finney. Han levde 1792-1875. Han predikade att om man blir frälst så behöver man behöver omvända sig och så leva ett heligt liv. Man kan inte liksom bara säga Jesus älskar mig, nu tar jag emot Jesus, och sen så fortsätta att gå liksom på två vägar samtidigt. Han predikade helgelse. Det var en oerhört stark väckelse som gick fram i USA genom Charles Finney. Och de som följde honom. Det berättas att vid något tillfälle det var någon som han var emot slavhandeln. Han sa, Gud älskar svarta och vita lika mycket. Så det var en gång när de skulle fira nattvard, och så var det en slavhandlare som var med, eller slavägare som var där. Han vägrade att fira nattvard ihop med honom. Strid blir det alltid för den. Läs om Paulus, får se hur mycket strid det var. För att han stod för ordet och läran och livet. Det är både läran och livet. Här i Sverige så hade vi började på 1800-talet en folkväckelse. Alltså, svenska folket höll på att supa ihjäl sig. Man drack, omvandlat till 100% alkohol, så drack man 50 liter per person och år. I mitten på 1800-talet så försökte myndigheterna göra någonting åt det. För väckelserörelsen som gick genom Sverige, folkväckelsen som drabbade stora delar av vårt land, men inte Bohuslän. Inte Bohuslän. Det är dags för Bohuslän nu. Men det blev alltså, för tidigare var det så att alla brände sitt egna brännvin. Men så blev det alltså i lag förbjudet att bränna brännvin. Men det gjorde man ju ändå, i smyg. Men det var en väckelse som gick över vårt land i början mitten på 1800-talet, och sedan så förvandlade Sverige. Som jag läste en historiebok, svenska folket slutade dricka brännvin och började dricka kaffe istället. Ja, men det är inte bara gjort så här, utan det var en genuin, gedigen väckelse som brann runt omkring i vårt land. Och väldigt mycket förföljelse. Väldigt mycket förföljelse från statskyrkan. Det var ju förbjudet. Konventikelplakatet gjorde att det var förbjudet att predika om man inte var präst. Nils Frykman, han var folkskollärare. 1842 så blev det folkskola här i Sverige. Alla barn skulle gå i skolan. Det ställde till det för kyrkans prelater och ledare, för att plötsligt så kunde ju folk läsa. Och de här nyfrälsta, de kallades för läsarna, för de läste Guds ord. Och Nils Frykman, han var folkskollärare, men så predikade han också. Och därför så blev han, de kom och ute på gårdsplanen så hade de auktion på alla hans möbler. Och han blev alltså av med sitt jobb och alla sina möbler. Och sen så blev han utvisad ur landet. Så han flyttade till Amerika sedan. Och då så skrev han den här sången. Nu är jag nöjd och glader. Nu kan jag andas ut. Nu bor jag hos min fader. Min träldomstid är slut. Nu slipper jag att sörja. Nej, hur är det? Vi har ju en pärm här någonstans. Och han sjöng också det. Nu Satan fritt må rasa. Och vän man hjälpa till. Och vän man, det var prästen där i den bygden där. Det var... Alltså, det välstånd vi har i Sverige, det beror på den väckelse som var då, som började då på 1800-talet. I Britts hembygd, runt Vårdgårda, Herrljunga, runt omkring där, så började väckelsens eld att brinna. Och man predikade, om du inte blir frälst och tror på Jesus så går du till helvetet. Och det var väldigt mycket motstånd mot detta. Fruktansvärt mycket motstånd. Och det var en mjölnare som bodde i djurska mjölnan. Han var skicklig. Han brände sitt brännvin och så hade han hade det ner i källaren och så hade han kopplat ihop det så sen när det rök då så gick röken genom den vanliga skorstenen ifall länsman skulle komma. Och så lade han i lite, brann lite grann i spisen samtidigt som han höll på och gjorde brännvin där nere i källaren. Och han hörde det där, men han hatade de där läsarna som predikar om himmel och helvete. Och han sa, han var inte riktigt nykter, men han sa, ja, jag klarar av helvetet. Det kan inte vara så farligt. Och så stack han in, bara för att liksom pröva hur det var i helvetet, så stack han in fingern i elden och brände sig. Och rusade ut. Och både hans fru och svärmor blev alldeles... Han har blivit galen. Han har blivit galen. Jag är på väg till helvetet. Jag går till helvetet. Jag går till helvetet. Jag går till helvetet. Så att jag vet inte hur lång tid, men en bra tid, så var han hade alltså syndanöd. Syndanöd. Det är någonting väldigt bra. Syndanöd är någonting väldigt bra. Alltså det Guds ord dömer dig och mig. Och han hade syndanöd. Och så hörde han ju att Gud förlåter och Jesus älskar och Jesus förlåter. Men han kunde inte ta det sig, utan han höll på att bli galen, som folk sa. Men så var det en dag, så vid en sten alldeles där vid kvarnen, så böjde han knä och så sa han: Jesus, om du älskar mig och förlåter mig, så får det börja regna nu där jag är. Var strålande solsken. Och så började regna på honom. Och efter det så bara halleluja, jag är förlåten. Syndanöden hade lett fram till att han såg Gud älskar mig, Jesus älskar mig. Så han predikade att du måste omvända dig, du måste bli frälst, annars går du evigt förlorad, du går till helvetet. Och han predikade där i sin by, och sedan åkte han. Det finns på något museum där bort igenom, så finns det den vagnen som han hade gjort, som han kopplade till hästen, och så satt han nästan som på trav. Så den finns kvar på något museum. Den åkte han runt till byarna runt omkring. Där Britt växte upp, så var det så att man kunde, om man ställde sig på taket på ett missionshus, så kanske man såg två, tre missionshus till i närheten. Det var väckelse i bygden, med mycket motstånd. Det var med livet som insats han åkte runt och predikade. De hatade de här läsarna. Det var likadant nere på Hönö, Donsö, Björkö. Där väckelsen, där de predikade, de kastade sten på dem och jagade dem tills de fick fly ner till hamnen. Men väckelsen tog sig och lever kvar fortfarande egentligen i många av öarna i Göteborgs skärgård. Intressant, där man tog emot väckelsen, de öarna är livskraftiga idag. Smögen var egentligen enda ön de tog emot väckelsen i hela den här bygden. Hela Bohuslän. Men den här Jyrska Mjölnan, det var han och en trosbroder, de var satt och pratade, eller stod och pratade. Och så kom det en motståndare till väckelsen. Och då hade det regnat under en lång tid, så att skörden var på väg att förstöras. Och så kommer han in och så säger: den där guden som ni tillber, han kan väl se till att det slutar att regna så att inte skörden blir förstörd. Vet ni vad de gjorde? När han står där och liksom, då faller de på knä och ber: gode Gud, låt det sluta regna nu. Så vi, och så när de har bett och han står kvar där och jaha, och när slutar det regna då? Klockan 8 i morgon bitti. Så den andra, han blev alldeles knäsvag. Och då när han, hur vågar du säga så? Och han sa, när han åkte iväg så han fick på vägen hem så fick han böja knä flera gånger ut efter vägen. Så här, god Gud, låt Jörska Mjörnans böner bli hörda nu. Och, god Gud, god Gud. Flera gånger på natten vaknade han, den här kompisen till honom då. Klockan 7:30 på morgonen så regnade det för fullt. Gode Gud. Klockan 8 slutade regna. Om det ska bli väckelse här så behöver Gud dig. Och är det någonting i ditt liv som du behöver omvända dig, så gör det. Är du inte 100% säker på att du är på väg till himlen, se till att du är det. Det är allvar. Gud söker efter människor som säger: här är jag. Bön är en mycket viktig del i det här med att det ska bli väckelse. Vi har ju hört om väckelsen i Pensacola. Det börjar med att man bad och bad. Men inte bara att man ber. Och det måste vara rätt motiv i bönen. Gud, vi ber om väckelse här i församlingen Ordet så vi blir den största landsbygdsförsamlingen i hela Sverige. Är du? Det är inte rätt motiv. Utan det är när du och jag har nöd för människors frälsning. När vi ber: Gud, är det något i mitt liv som behöver ändras? Jag ber den bönen: Gud, hjälp mig att jag predikar rätt. Inte så det passar människorna, utan att du säger ja till detta, det jag predikar. Herre, att inte människofruktan hindrar oss att predika rakt, ärligt. Syndanöd bland frälsta är inte alls dumt. Det är första steget till att ofrälsta ska få syndanöd. När väckelsen har börjat nere på Björke och Hön och Öckerö och Donsö, så falnade väckelsen på Bohus Björke, men det fortsatte att brinna på de andra öarna. Och då var det var en evangelist, jag tror han var från Donsö, som var väldigt använd av Gud, så att och det var mitt i vintern, men de sa: du måste komma hit till Björke, vi vill ha väckelse här också. Och han åkte dit, och på den tiden var det så att när de hissade flaggan på bönhuset, det var det möte. Man behövde inte predikoturer på den tiden. Och så de hissade flaggan i bönhuset här i Björke. De kallade det för bönhus. Vilket bra namn egentligen, va? Och så kom den där och kyrksalen var full. Men de hade inte någon väckelse. Så sa de, vi vill ha väckelse här också. Ja, sa han, det beror på er. Så sa han inget mer. Och de böjde knä där hela allesammans. Det var vanligt för att man bad på knä. Georg Gustafsson som var pingstpastor, han kom till skräddaren och skulle köpa på nya byxor. Och så frågade skräddaren, vad jobbar du med, sa han. För knäna, dina byxor är utslitna på knäna. Ja, jag är pingstpastor, sa han. Så han låg på knä och bara så att byxorna blev utslitna. Men de böjde knä där på Björkö. Och så låg ordföranden för församlingen där framme på knä. Och så kom vice ordförande eller vad det nu hette. Kom fram. Och så böjde knä bredvid honom och så sa han, förlåt mig. Ja, förlåt mig också. Så. Och så kramar de om varandra. Sen var det väckelse. Väckelse blir det när det är några som älskar Jesus och varandra. Som hänger sig och förväntar sig att Gud ska göra mirakel. Och inte bara hålla det hela vid liv. I väckelse så behöver man inte bära människor. Idag är det många gånger så att man måste bära de nyfrälsta. I väckelsetiden så blir människor förvandlade på en gång. Och läser vi i Paulus brev så ser vi ju alltså att det var väckelse på den ena platsen efter den andra. Och med en gång så blev det så, kanske efter 3 månader, efter ett halvår, så fanns det andliga ledare i församlingen som har varit alltså ogudaktiga människor bara ett halvår tidigare, men som Gud reste upp så de blev Guds män och Guds kvinnor. Väckelse får man inte genom enhet. Ofta är det splittring istället när det blir väckelse. De som går med Gud och de som inte vill ta dem tunga stegen. Men Gud vill väckelse. Så låt oss vända våra hjärtan till honom och säga, Herre, vi vill ha väckelse här. Herre, vi möter varje dag så många människor, grannar, goda vänner, muslimer som vi är goda vänner med, som är på väg att gå evigt förlorade. För de begriper inte bättre. Därför behöver de att det är någon som predikar evangeliet för dem. Det är det vi kallar det till. Gud behöver inte fullkomliga människor för att det ska bli väckelse. Det finns inga fullkomliga människor. John Wesley, han var en väckelses budbärare, men han begrep inte det där med dopet riktigt. Men det spelar ingen roll, för han hade ett hjärta som brann för att du måste bli frälst. Det räcker inte att gå till kyrkan varje söndag. Det räcker inte att följa några religiösa regler. Väckelse. Jag menar, i Sverige så har vi, även om det inte finns så mycket kvar av det egentligen, så var det alltså alla de här frikyrkorna som växte fram under senare delen av 1800-talet och in i våra dagar, så är det, alltså, det är ett arv där det kan börja brinna igen. Gud ser ditt hjärta. Gud ser mitt hjärta. Så låt oss gemensamt söka Herrens vilja med våra liv. Ja, men att vi tillsammans söker. För vi vet att Gud vill väcka sig. Gud vill att människor, många människor i den här bygden ska bli frälsta. Om alla blir det, det vet vi inte. Det finns, kommer alltid att finnas människor. På de flesta ställen är det i alla fall så. Att det alltid finns de som är emot. Men det finns några ställen i världen där det varit väckelse. Där alla blir frälsta. Det kan vi inte styra. Vi kan inte styra andra människor. Men vi kallar det att predika evangelium för dem. Varken de vill höra det eller inte. Och det är din kärlek till Jesus och din kärlek till människor som är på väg att gå evigt förlorade. Det är det som det är det som Gud kan använda. Och därför så behöver vi vända våra hjärtan i uppriktig bön till honom att Herre, sänd en väckelse. Börja med mig. I Jesu namn. Amen. Herre, tack för att du inte ser till hur många vi är, utan du ser till hjärtat. Och Herre, vi vill söka dig av allt vårt hjärta. Vi vill komma in i din plan för våra liv så att vi kan vara med och rädda så många som möjligt. Vi kan inte göra det utan din heliga andes kraft och smörjelse i våra liv. Men den heliga ande är utgjuten. Och därför vill vi öppna oss, lyssna och lyda och gå. Tack Gud för att du vill väckelse i den här bygden. Tack Gud för att du vill använda oss tillsammans. Vi lovar och prisar och ärar dig. Tack för att du är med oss. Lovat vare ditt namn. Amen. Amen. Amen.